Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Radioplay.
Jag höll på att liksom trilla ner från den här scenen.
Gud, det här är det längsta rummet jag har varit i någonsin.
Aj, jävlar, ni tar ju aldrig slut.
Otroligt. Och så sitter ni jättenära här. Så mysigt.
Vad kul att vara här, hej Göteborg. Hur är det med er? Härligt. Det är väldigt, väldigt roligt att vara här.
Din hemstad.
Men äntligen är jag hemma. Så det är inte härligt. Partille, men
Partille på landet mitt i stan.
Exakt. Som Anna och Partille Bo brukar säga. Det är också jävligt kul att vara här för att att alla de här personerna köpte biljett första dagen vi sålde dem.
Det känns så himla bra att vara med just er. Er kan man lita på.
Inte de som försökte köpa andra dagen. De kan dra åt helvete. Det är ni, första dags gänget som är här.
Love it.
Det känns fan kanon alltså. Mm. Tack snälla för det. Som ni vet så har ju jag och Anna djup panik för det här. Ja. Och därför var det typ ännu skönare när man bara, okej, någon vill, hela Göteborg vill komma. Det viktigaste. Det var väldigt skönt att få den liksom direkt. Så tack snälla för det. Mm. Mina föräldrar är här idag.
Give it up för Hans och Rosita.
Hans och Rosita, everybody!
Så himla, det känns så himla mysigt tycker jag när det är att dina föräldrar är här.
Ja, jag vet, verkligen.
Det känns
verkligen.
Så himla härligt.
Min mamma är ju det är egentligen hennes fel att jag är intresserad av true crime.
Just det,
hon vägrar ju kännas vid det.
Rosita.
För att hon hade en bok hemma som handlade om Mary Bell som jag smygläste när jag var typ så 12-13 år gammal. Mamma bara, det har jag aldrig haft. Jag gillar inte deckare. Och även då min pappa som är här, han gillar ju absolut inte heller true crime förutom att han älskar krigshistoria. Så han gillar så true war crime.
Ja, men det ska man inte förakta.
Nej. Alltså att han är verkligen så bara, nej men jag vill inte höra om några mord så länge inte minst 50 000 har dött. Då är det okej.
Okay. Det där mordet, nej. Andra världskriget. Jajamän.
Ja, och det är därför jag kommer göra andra världskriget idag.
Nej. Vi har det som morgonbitti. Det är därför vi har tåg imorgonbitti, inte ikväll.
Just det, för det kommer bli så otroligt, otroligt långt det här. Är det någon, förutom mina föräldrar, som inte hört den här podden innan? Skoja, de har lyssnat någon gång. Om det är någon här inne som inte har hört podden innan, kan väl ni bara applådera nu så vi vet.
Ge er till känna.
Oj.
Ja.
Gud, en stolt där borta höjde händerna och applåderade. Jag har aldrig hört den här skiten!
Okay. Ja, nej, men då ska ni ju veta då vad vi
gör. Vill du ta det eller?
Ja, men ta det du. Du berättar alltid så bra.
Du är helt tveksam.
Ja, men vi är ju en true crime podd.
Ja.
Och vi är, som jag sa igår, inte grävande
journalister. Det här är inte Petri Dokumentär. har vi lärt oss att vi behöver förtydliga.
Absolut.
Ni som är här för att liksom se Kajlinna bli frikänd, gå hem.
Det är någon annanstans. Vi gillar att skoja med varandra. Det betyder inte att vi gör oss lustiga på offers bekostnad.
Nej, däremot ibland på mördares bekostnad. Ja. Det kan de ha.
Vi gillar inte mördare på det sättet att vi tycker de är coola.
Nej, det är verkligen inte. Alltså de flesta är jävla töntar.
Otroligt.
Ja.
Utan det är vårt alldeles egna sätt att hantera någonting som är läskigt.
Och tydligen även ert. Era sjuka jävlar.
Men typ så eller?
Ja, men typ så att vi liksom...
Vi som Alex och Sigge som pratar om mord. Eller?
Nej, jag skojar. Och vi båda är ihop med Amanda Schulman. Så vi är exakt så.
Exakt. Dålig liknelse. Jag tar tillbaka den.
Vi är som alla andra poddar fast vi pratar om mord.
Bättre.
Typ så.
Bättre.
Alla andra poddar som två killar har. Typ så. Så det kommer vi också göra då här i kväll. Mm. Och då kommer det liksom vara upplagt så här att vi kommer göra ett, jag kommer berätta om ett lokalt fall så att ni får er en sån vad obehagligt det kommer bli att gå hem ikväll. Och sen kommer Anna göra ett fall som kommer få er att tänka så här, jag ska aldrig åka till USA igen.
Exakt.
Har vi liksom någonting som vi vill...
Vi kan väl nämna ändå att vi har merch som
vi har tydligen bara t-shirtar kvar.
Prenumererar, höll jag på att säga.
Vi har börjat prenumerera på vår egen merch.
Det är inte det ordet som det heter, som vi gör premiär för.
Ja. Just det.
På turné. Men vi har bara t-shirtar kvar.
Ja.
Men vi har koppar och totes eller såna där tygpåsar sen. I vår framtida webbshop.
Ni vet i framtiden när ni kommer sätta er på morgonen med er mord mot mord kopp och dricka ert
så
kaffe.
Härligt.
Gud vad trevligt det kommer bli. Inte nu imorgon då, men längre
fram. Tills dess så kan ni ha en mord mot mord t-shirt på gymmet, i skolan, på jobbet. Och vem, vad vet jag?
Versatile. Det är otroligt. Man kan använda en t-shirt på många olika ställen. Ska vi helt enkelt typ bara dra igång eller?
Jag är så
vad
spänd.
Tycker ni?
Jag är så spänd på vad du ska berätta.
Okej, okay, men då kör vi.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja,
bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Så idag är det då jag som kommer göra det lokala fallet. Och jag är väldigt nöjd med mig själv. Alltså inte i livet i allmänhet.
Jo.
Ganska tveksam. Men just nu, för att jag har hittat ett fall som alltså äger rum typ 200 meter härifrån. Och ni behöver inte oroa er, det är ett gammalt fall. Så att det är liksom, vi vill inte göra nya fall, det vet ni. Men nu har vi gjort ett, nu har jag valt ett riktigt gammalt fall som är väldigt, väldigt nära. Så det är liksom om man bara går över Linnégatan in i Haga. Där är vi. Och dessutom så handlar det då om Sveriges första kvinnliga styckmördare. Det är också kul alltså, typ att det känns som att folk som gillar true crime kan vara såna himla så besserwissra att man bara någon är så bara Jonna Askersund, Sveriges första kvinnliga styckmördare, de bara Maria Kirsch, och man bara nej, jag har en person från 1800-talet. Säkert att det fanns någon sån jävla viking med extra vass yxa som någon kommer komma fram i pausen bara, men nu kör vi. Så jag har fått jättemycket information från den svinbra bloggen Mysterium 24. De har jättemycket information om när vi går hem och mår ännu sämre över det här sen. Jag har också läst en otrolig avhandling. Alltså det är så,
wow.
Det blir märklig research vissa gånger när man gör de här fallen. Avhandlingen heter Med dödlig utgång om grova våldsbrott och sociala former i 1800-talets Sverige.
Starkt.
Ulf Drugge och Simon Lindgren på Umeås universitet har skrivit den.
Yes.
Och sen så finns det också en bok som jag inte hunnit få hem än, men det är, jag läste en intervju med författaren. Och hon heter Karin Edvall och boken heter Med den ondes hjälp. Mm-hmm. Så ni borde göra som jag tänker göra och beställa hem den.
Helt absolut. Enkelt.
Så Anna Britta Persson föddes i Halland den 15 december 1831. Hon var en helt vanlig svensk på 1800-talet, det vill säga fattig. Hon växte upp i någon slags så arbeta, liksom torpar, familj, något av dem. Igår berättade jag att vi hade ett släktträd hemma hos mormor där min, på min morfars sida så var det liksom bara torpare rakt nedåt stigande led. Så man bara, det var en till och så torpare och torpare. Det verkar vara lite samma sak här. Hon kommer då till Göteborg som ung för att jobba som piga innan hon senare blir försäljare och även sömmerska.
Vad? Det vet vi inte.
Lite olika saker.
Diverse handel.
Men som så många olika andra försäljare är hon ju lite hipp som happ, kan man säga.
Okay.
Fördömande mot folk som säljer saker. Så i Göteborg så träffar hon en snubbe som heter Magnus, en skåning. Han jobbade på gasverket som låg nere vid Rosenlundskanalen. Och de två gifte sig i början av 1862 och bosatte sig då i Haga. Och de bodde på hörnet Haga Nygata, Landsvägsgatan, har hittat på att den heter så. Det är alltså första, liksom, den löper parallellt ut med Linnégatan men en in i Haga. Så att det, om man går rakt över här och sen när det blir Haga Nygata, det är hörnet liksom.
Nära.
Och de bor i det hörnhuset som sagt och under vindstaket. Så att det är liksom knappt en lägenhet, utan det är mer som att man bara har tryckt in ett rum där vinden borde vara lite grann. Så det låter ju också som en...
Det hade de sålt i Stockholm för 4,5 miljoner.
Ja, 1000%. Exakt så. Haga var ju liksom inte riktigt vad det är idag på den tiden. Hör och häpna. Jag tänker mig att de typ så hade bondens marknad, men det var bara en bonde. Och han sålde förra årets rovor varje gång. Så där kan upp va. Nej, det är fortfarande samma rovor som det var sist. Mindre mys. Göta Lejon marscherade där väldigt mycket mer sällan då. Det är en sån blås- och tutorkesterbank och lite olika sådana saker. Göteborg var liksom väldigt ruffigt i allmänhet vid den här tiden då. Det var liksom en stad som var på väg att, jag menar, att bli en stad från att ha varit en by. Och det gjorde att polisen hade liksom inte så bra koll. Och det är så här, folk, det är väldigt mycket sjömän här, inget ont om sjömän. Men det söps, kan man säga. Och det var liksom, det var, man söp mycket, det var mycket kriminalitet, det var stökig, supig stämning. Anna Britta, jag vet inte om hon var supig själv, men hon var definitivt stökig.
Okay.
För Anna Britta lurade folk och stal grejer. Mm. Och framförallt så stal hon tyger och pengar. Och att hon liksom valde tyger var, berodde då på att hon var sömmerska. Så att jag antar att hon sydde upp saker för...
Så med, smart ändå.
Ja, men, man sparar ju mycket pengar. Och man bara, ja, men om jag bara skiter
och så är det inte så lätt att härleda stölden. För man stjäl det i ett format och sen så gör man något annat med det.
Tips
till alla.
Om ni stjäl guld så smälter ni ner det och gör något nytt av det.
Exakt.
Okay. Hon stjäl då också pengar. Hon stjäl väldigt gärna från sina vänner, men också av sina kunder. Så att hon liksom kommer typ hem till folk och typ plockar på sig lite grann vad hon hittar bara. Bra kompis, riktigt bra kompis.
Riktigt trist.
Riktigt bra person att anställa också. Så att det här liksom eskalerar, hon börjar så, sen eskalerar det till att hon börjar begå små bedrägerier mot tygaffärer.
Mm-hmm.
Vilket också oroar mig, för att jag tänker så här, hur många tygaffärer fanns det? Alltså man, det känns inte som
två,
att man,
på sin höjd.
Ja, men exakt, det var den Knapp Olsson eller vad den heter som ligger kvar fortfarande. Att det känns som att det är en väldigt liten scheme som man kan köra innan det tar stopp liksom. Så du bland annat typ hämtade hon ut andras beställningar. Jag vet inte hur hon hade koll på vilka som hade beställt. Mm. Och hon köpte också saker på krita, typ att hon låtsades. Hon bara, nu köper jag det här för den här gubbens räkning. Och sen så kom då aldrig gubben eftersom han inte visste om att han hade köpt det.
Så gjorde smart, får man säga.
Ja, gud, du älskar den här personen. Men, kommer du ihåg innan du sa att du inte gillar mördare? Det låter väldigt mycket som att du gör det.
Nej.
Det är bara du gillar folk som stjäl saker från tygaffärer.
Exakt.
Okej. Senare så började hon också med inbrott. En gång bröt hon sig in i en lägenhet och stal vad man i rätten senare beskriver som 2 helylleklädningar och en fruntimmerskappa av doffel.
Vad sa du sista?
En fruntimmerskappa av doffel.
Av doffel?
Men är det en duffel?
Jag tänkte också det.
För det är också men...
Nej, men jag tänker att det måste vara något tyg som heter doffel.
Ja, jag vet inte. En fruntimmerskappa i alla fall. Mm. Och dagen efter så var hon då tillbaka i samma lägenhet, bröt sig in igen och plockade på sig en portmonnä som tillhörde den här kvinnan som numera saknade sin fruntimmerskappa av doffel. Så hon var liksom så här, hon var totalt skrupelfri. Alltså hon gjorde precis vad hon ville.
Mm.
Och en halvdan kompis. Anna Britta förvarade sitt stöldgods, alltså så här, ovanför taket, så att det var liksom yttertaket, och sen så bodde de i liksom någon slags liten låda precis innanför eller nedanför, och det, deras tak satt liksom inte fast utan det var brädor.
Mm-hmm.
Så att hon flyttade brädor, puttade upp fruntimmerskappan, flyttade tillbaka brädorna. Ah, ja. Och det var liksom hennes place,
hennes skattkammare.
Exakt, precis. Och nu ska vi se. En av de människorna som Anna-Britta stötte på i Göteborg vid den här tiden var Lotta Andreasdotter. Och de lärde känna varandra i augusti 1862. Lotta är då 23 år gammal, Anna-Britta 29. Och Lotta kallas för Marbo-Lotta eftersom hon kom från Surteby socken i Marks kommun.
Jaha.
Så jag tänker att Marbo är väl typ som Markbo. Sagt lite liksom svajigt typ. Så Marbo-Lotta är då liksom hennes namn. Och denna 23-åring beskrivs då som en rik hemmadotter.
Mm.
Vilket jag tycker låter kanon.
Det är dåtidens...
Hörni, dåtid. Mamma och pappa, jag kommer hem.
Det är så dåtidens Paris Hilton typ. I Sverige,
exakt, på 1800-talet. Mm. Det verkar bara betyda att man inte är gift och bor kvar hemma trots att man är en uråldrig 23-åring.
Katastrof.
Verkligen. Men grejen är då att Lotta bor ju inte ens hemma, så det känns också extra taskigt på något sätt. Utan hon är i Göteborg och där för att sälja bomullstyger som hennes pappas företag tillverkar.
Mm-hmm.
Så hon säljer då tyger till Anna-Britta, men de är också kompisar och därför så stjäl också då Anna-Britta från Lotta. Hon stjäl både liksom pengar och tyger. Så det är då hösten 1862 och Lotta har förstått att Anna-Britta inte bara stulit då ett gäng tyger från henne utan också pengar. Typ någonstans mellan 100 och 200 riksdaler kanske.
Hur mycket vet vi hur mycket det är?
Jag gjorde en uträkning, va? Mm. På historicalstatistics.org/jamförelsepris om du vill go wild där ikväll. Ja, det var svårt att veta för det fanns väldigt många olika typer av riksdaler, så jag valde en på måfå.
Okay.
Så egentligen finns det ingenting som säger att det här är korrekt.
Men vi tänker
men
att
vi
det
kör är det. Som vanligt i den här podden.
Mm.
Och då 100 riksdaler ska liksom ha motsvarat värde i 6074 kronor idag. Väldigt okay. Specifikt för att vara väldigt osäker. Så Lotta har då tröttnat på sin kompis. Och hon har även berättat för ganska många andra vänner, kanske bättre vänner till och med, att hon tänker sig till att Anna-Britta ska betala tillbaka det hon har stulit från en rimlig önskan ändå. På förmiddagen den 25 oktober 62 så träffar Lottas hyresvärd henne och Britta när de är liksom i Lottas rum, och typ Lotta säger att hon behöver åka till Almedals fabriker och typ göra upp någon affär. Och Anna-Britta säger så här, men jag följer med dig typ. Och det, de liksom lämnar bostaden där Lotta bor, säger det då till hyresvärden, och det är sista gången ett vittne ser Lotta Andreasdotter i livet. Och när hon inte kommer hem så blir liksom hennes vänner och även hyresvärden blir liksom, alltså de agerar snabbt. Mm. De börjar liksom fråga runt och så här, kolla, fråga runt i Göteborg. Men de kollar vem är folk i Haga, när bonden och tygaffärerna och det där.
Han med roverna. Och...
Exakt, precis. Och de misstänker typ direkt, de bara, kan det vara hon den här totalt gränslösa personen som stjäl allting som Lotta äger och som Lotta nu tänkte konfrontera? Mm. Skulle det kunna vara typ en misstänkt? Bra!
Mm. Det låter ändå...
Så att de frågar då Anna-Britta, så bara, har du sett liksom Lotta? Och hon bara, nej, och jag är väldigt orolig. Jag tänker mig att hon var, alltså du vet, hon pendlade mellan att vara liksom en bra och en dålig skådespelare på något sätt. Ja. Hon var bra på att ljuga men liksom dålig på att fejka empati, tänker jag. Men det vet jag ingenting om.
Nej, men då, jag tror faktiskt att du har rätt.
Tack hjärtat. Så de pratar också då med polisen och polisen är så här, ja men det låter väl som att det här är en bra person. Men de gör liksom ingenting, åtminstone inte initialt. Det finns väl ingenting som man kan häkta henne på, helt enkelt. Men den 16 december samma år, det vill säga en och en halv månad senare typ, grips Anna-Britta. Hon är också 5 månader gravid för det här, när hon grips. Men att hon grips har liksom ingenting med Lottas försvinnande att göra, utan det är för att en av hennes kompisar har tröttnat på den jävla tjejen. Och bara, fast så här kan vi ju inte. Bara, jag bjuder hem dig på en eftermiddagsfika.
Och här skäl du mina broscher. Exakt. Och min nål som håller ihop den här...
Plastrången.
Är det en grej? Jag vet inte.
Så att hon grips, sitter liksom häktad. Och kvar i Haga står då Magnus, fina skånska gasverksarbetaren Magnus. Han har nu en fru som är gravid i 50 månaden, som sitter häktad för stöld och bedrägerier.
Han visste inte om något.
Han visste inte om något, tror vi.
Vad vi vet. Okej, men han undrar, nej precis, han visste inte om något.
Jag antar att han känner sin fru. Så han är så här, vad hände med hon Lotta? Det känns typ inte helt bra det här. Kan det finnas någon slags connection typ? Vad kan grejen vara? Och hans misstankar förstärks när han får reda på att man i deras hus, eller liksom i hemlighuset på gården till deras hus, det är alltså utedasset, hemlighuset, fint, där har man hittat kvinnokläder.
Så han, i dasset?
Ja.
Alltså man bara, i dasset?
Ja. Nej, inte så att de var ihopvikta och låg bredvid. Nej. Och så, vem har varit där nere och letat?
Ja, men det är det jag menar. Vem har varit där?
Det är här ligger... Nej, men äckligt. Det här ska väl inte ligga här? Såna. En fin fruntimmerskappa av doffen. Tvätta av. Så att han börjar fundera. Och sen så är han så här, undra vad hon har där uppe i sin gömma egentligen. Det har alltså gått typ 2 månader sedan Marbo Lotta försvann, när Magnus till slut får reda på svaret. För han bestämmer sig då för att flytta på de här brädorna i taket. Och där finns då inte bara tyger och pengar, utan där ligger också Lotta, Andreas nej, dotters
nej, nej,
kropp.
Nej.
Hon har ett djupt 5 centimeter långt sår i halsen. Och hennes ben sitter inte fast i resten av hennes kropp. De har liksom blivit avhuggna. Jag vet. Också, det är något som är just det här att det har varit liksom ovanför taket. Panik. Total panik.
Att de inte har ändå märkt det, eller?
Kallt, tydligen.
Okej. Okay.
Det stod det. Mm.
För det känns som att det skulle man märka.
Ja, åtminstone luktmässigt. Jag vet vad, jag tänker också att det luktade äckligt överallt på den tiden.
Det var väl då man, eller kanske inte var på 1800-talet, man hällde ut...
Nej, det var ju hemlighuset.
Ja, precis.
Just det. Men jag tror inte att Haga luktade jättegott. Det känns inte som det. Så att den här kroppen har då legat sedan natten mellan den 25 och 26 oktober. När Anna-Britta Persson skar Lotta Andreas dotter i halsen med Magnus rakkniv, styckade henne och band ett rep runt magen som hon liksom använde för att hissa upp henne upp i taket. Liksom. Sen har hon alltså låtit en, alltså Lotta ligga där ovanför liksom sängen som hon och Magnus sover i 2 månader.
Alltså det är för sjukt.
Ja, det är fruktansvärt. Jag ber om ursäkt för att jag berättar den här historien för er. Magnus går då till polisen och berättar så här, en grej. Ni vet, min fru som ni har där borta, hittar en till grej som ni kanske borde känna till typ. Bra ändå, bra. Mm. Mm. Det som händer är att Magnus grips. Han sitter han kommer sitta häktad aslänge.
Okej.
Trots att han har jättebra alibi. Mm. Och anledningen till det är för att de inte kan tänka sig att en kvinna kan ha gjort det här. De har nämligen kvinnor som är så vänliga och sköra. De kan väl inte ha gjort fruktansvärda saker.
Nej.
Och det håller man ju med om. Men det är delvis då att man inte tänker att en kvinna är kapabel att göra det rent liksom känslomässigt. Men det är förstås också då att...
Fysiskt.
Exakt. Man tror inte att en kvinna kan vara så stark. Och som sagt, han har ett jättebra alibi. Alltså han har jobbat natt alla nätter typ så under en 10-dagars period när man ens tänker att det ska kunna ha... Och det har han alldeles stämplat in och sådär. Så att ändå sitter han häktad skitlänge.
Fan vad segt.
Så gå aldrig till polisen.
Sensmoralen i den här berättelsen är...
Okej. Anna-Britta sitter också kvar i häktet. Hon sitter häktad i typ 2 år. Och hon nekar då till det här mordet. Hon har lite olika så här förklaringar till hur det kom. För att jag menar att kroppen är där den är, råder det ju inga tvivel om.
Nej.
Men hon bara... Jag träffade ett gäng, hon hade lite så business med sjömän och sådär. Så hon bara, jag träffade ett gäng sjömän och de kom hem till mig och Lotta var där. Och så hörde jag hur de skrek lite grann ute i... Alltså det, var liksom, det är sådana saker som hon säger typ. Inte jättebra, det är svårt att förklara.
Mm.
Hon födde sitt barn i häktet som då lämnas bort. Och till slut, 1864 ställs hon inför rätta och delvis för mordet på Lotta men också för 3 olika stölder, bland annat den här fruntimmers kappan och även lite olika bedrägerier.
Mm-hmm.
Och det är liksom total så här lynchstämning i Göteborg kring den här rättegången. Alltså folk vill komma åt den här fruktansvärda kvinnan.
Okej. Vad gör de?
Upplopp.
Säkert.
Uh-huh. Jag tänker mig att de ska vi gissa en stund.
Nej, men var det så jag antar var domstolen öppen?
Jag tänker mig att de är inte utanför och bara
Vi vill åt Anna-Britta.
Ja, ta hit hon. Ja, men typ så. Okay. Mm. Men allt det hittar vi ju på. De kanske hade en sån tyst sitt protest.
De gjorde som Falun Gong.
Japp, exakt så. Men grejen är då att liksom så här, rätten kan, det här är också helt sjukt, rätten kommer fram till att Anna-Britta inte kan dömas för mordet på Lotta eftersom det inte finns tillräckligt med bevis som visar att det faktiskt är hon som gjorde det då. Och det är inte det att hon frias, utan de har någon specialgrej som är typ så här: det här tar vi sen. Verkar vara typ det man kommer fram till. Man skjuter det på fram. De prokrastinerar. Men så som man gör. Det gjorde de också. Men det hon döms för är hon döms för de andra åtalspunkterna. Och för det döms hon till 6 månaders straffarbete.
Mm.
Hon flyttas runt liksom och till slut så hamnar hon i fängelse i Stockholm och där bestämmer man sig för att isolera henne och skicka en präst till henne. Vilket känns som att de gjorde. Det gjorde de ju med hon, vad heter hon, Anna Månsdotter också. Mm. Att de bara, vi skickar in en präst och sen ska han liksom...
Om de inte kan bota så...
Exakt, om de inte liksom anförtror sig till prästen så, ja, det är hon körd. Men så,
bota,
så...
det var ett konstigt ord.
Ja. Men vi förstod, eller hur?
Mm.
Det lät inte som de förstod, så kan du förklara.
Men du förstår... Men du förstår, det är det enda som räknas.
Vi förstår varandra. Så hon sitter då där och de skickar in den här prästen. Och efter 3 dagar isolering, också hon får typ väldigt lite mat och är dessutom sjuk. Alltså hon har någon tumörliknande i magen. Så hon är väl också liksom svag. Och efter 3 dagar isolering så, där hon bara träffat prästen, så erkänner hon i november 64 att det var hon som mördade Lotta, Andreas dotter. Mm. Och det har då spekulerats i att så här, Lottas krav om att få tillbaka sina pengar, Lotta ska också ha känt till den här tjuvgömman, att det liksom är det som fick henne, som drev henne till det här. Men när Anna-Britta berättar låter det mer som att det bara var ett helt sjukt infall. Mm. Att de har liksom varit hemma hos henne den här natten mellan 25 och 26 oktober, eller vad jag sa innan. Och då har de så här suttit och pratat. Och då har Lotta lagt sitt huvud på Anna-Brittas axel, vilket man tänker så här, gud, mysig vänskap. Det är som att ni inte ens har, att hon inte ens skäl från dig. Och då har hon alltså bara liksom sett sin mans rakkniv.
Nej.
Och bara varit så här, och det är liksom det. Men då tänker jag att det kanske är för att hon inte vill att folk skulle veta så här, jag har typ mördat bara för pengar. Eller fattar du vad jag menar? Liksom att det känns som ett fulare motiv än jag gjorde det, för att kniven var ju där och hennes hals med. Alltså det är liksom så här, det är så jävla märkligt. Så att hon tar då sin mans rakkniv, skär den i halsen, och sen så försöker hon liksom hissa upp kroppen till taket, men det går inte.
Alltså, vilken, alltså vad hade hon för anordning för det? Det är, men så himla konstigt att hon bara har en sån här liten sån här sprint som gör att bandrepet går.
Menar du att en kvinna inte skulle kunna begå det här brottet, Anna?
Men alltså, att om hon gjorde liksom jag är bara nyfiken.
Hon har alltså ett rep knutet runt magen, så det måste ju vara någon.
Men hur hissar hon?
Bjälke?
Precis, jag skulle precis säga det. Bra, det var inte så konstigt, det var inte så mer avancerat än så. Nej.
Nej, exakt.
Det behöver inte vara det.
Nej, exakt. Men det var ju lite mer då, eftersom den var väldigt, eller en kropp är ju liksom tung. Och då, så det var liksom den typen av styckmord, vilket väl ändå typ de flesta är, känns som. Att man gör någonting av, det här blir lättare att hantera om jag gör så här liksom. Så att hon hissar upp sin vän som hon har mördat, lägger henne där, tvättar bort blodet i lägenheten och liksom when about her day. Och under rättegången som hålls våren 65, så fortsätter man vara väldigt inne på det här spåret att så här, det är omöjligt att du som kvinna kan vara så här vidrig och så stark sen. Så att man liksom pushar och pushar och pushar. Man verkligen fråga så här, har du hade någon med dig, du måste haft någon med dig, där, och liksom ligger på. Och till slut så säger Anna-Britta, hon bara, ja, jag hade en till person med mig där i rummet. Och då man bara, hela rättssalen blir så jävla peppad. Tills hon bara, det var djävulen!
Nej. Nej.
Vilket är en stor anledning till att jag valde det här fallet. Så jag hittade det här fallet och jag bara drömt om att göra exakt det jag precis gjorde. Tackar.
Jag orkar inte. Djävulen made her do it.
Också att det är skrivet D-J-E-F. Djävulen. Hon döms först i döden med halshuggning. Vi gillar att gå upp och ner i den här podden. Men domen omvandlas till livstidsstraffarbete. Hon sitter 30 år, fortsätter stjäla under hela sin tid där. Men hon friges till slut och bor kvar. Hon sitter i Norrköping då, så hon bor kvar i Norrköping tills hon dör när hon är 79 år gammal, vilket måste ha varit otroligt gammalt på den tiden, tänker jag. Eftersom folk var 100% sjuka i huvudet förr i tiden, så skrevs det en lustig sång om det här.
Ska du sjunga den nu?
Nej, jag kan inte melodin, men vi kan prata om det i pausen. Okay. Anna vill ju väl gärna framföra en dans, så jag kanske kommer sjunga och så kan du.
Vi får se.
Ja, vi får se. Men sån här liksom, sången framfördes liksom på så gator och torg runt om i Göteborg. Och ytterligare en aspekt av det är att stackars Magnus bodde ju kvar här.
Nej.
Du vet, jag tänker typ som om man gör slut med
och
någon
barnet.
Ja, men barnet kanske typ inte ens visste om vem som hans mamma, tänker jag. Jag hoppas det.
Barnet fick inte bo med Magnus?
Nej, utan hamnade någon annanstans. Men just det att man bara ständigt blir påmind. Man kan inte ens gå och handla sina rovor i fred. Nej. Utan höra någon som bara, din fru var en. Hemskt ju. Jag tänker att jag bara ska avsluta med
att sjunga att, den.
Läsa den. Så att ni får åtminstone här, så kan ni börja liksom. Jag är inte supermusikalisk, men det kanske finns någon annan som är det, som kan liksom göra en remix på det här då. Vid det mord, den är väldigt liksom literal. Det är bara det att de så det här
hände.
Vid det mord som begicks i Haga 1862, Anna Britta Persson slog Marbo Lotta så hon dog. Sen fyller de ut lite grann med det här. Tralledida, trallelila, trallelalala, trallelia, trallelalalala.
Bra!
Tycker du var bra?
Bravo!
Tack. Ni är för vänliga. Det var jävligt!
Ja, nej, det var otroligt.
Så att, nej, vi kan ju liksom gå förbi och kolla läget och se om vi får se någon sån spökig. Jag tror typ att det går ju sådana så här crime walks i Göteborg, och då tror jag att liksom det huset är typ ett stopp.
Väldigt spännande. Bra. Tack snälla, bra gjort.
Tack hjärtat, du är för vänlig. Nej. Och ni är för vänliga.
Gud vad, ja, men spännande.
Ja, men bra.
Verkligen.
Ja, tack.
Du måste säga.
Också, jag kan få lite så lite stress nästan över att hur många såna här fall det finns. Mm. Alltså typ såna helt störda 1800-tals fall som jag vill läsa. Alltså, om ni har några såna kan ni bara skicka dem till mig, för det är typ mina bästa. Tack snälla.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Jag fastnade med mina båtar på någon stackars fot.
Vad sa du nu?
Mina skor.
Ah, gud. I mitt huvud så tänkte jag att båtar är bröst. Ah. Så jag blev så himla förvirrad.
Med mina långa båtar fastnade jag på någon stackars fot. Bunk.
Fötterna. Ah, alltså du ställde dig och gjorde en sån liten, ni vet, sån dans som man gör.
Precis.
Härligt. Så vi kommer behöva betala skadestånd.
Ja, vi tar det sen.
Alla era pengar som ni har lagt på de här biljetterna kommer bara gå till en person. Hennes som vi nu har trampat
på. Hennes skoskav eller vad det blev. Ja, jag vet inte. Det var ju lite sådär. Vi hade ju ett fall här, lokalt fall.
Ja.
Nu är det dags för att göra ett amerikanskt fall. Som många av er säkert känner till. För att det finns i alla fall några av er som har önskat att få höra det här. Och jag kan väl bara säga att
det är hemskt.
Det är hemskt faktiskt. Så att vi vet alla vad vi ger oss in på. Mm.
Förutom de här som inte hade
precis,
hört podden
innan. Precis, förutom ni som aldrig hört podden. Ja. Ni vet inte. Nej. Ni kommer bli varse.
Ja. Ja.
Jag börjar. Och jag bara dyker rakt in i. 1943 föds Gary Heidnik i Ohio i USA.
Ja.
Hans mamma och pappa går skilda vägar tidigt i livet. I Garys liv. Mm. Han är typ i 3-årsåldern och Gary och hans lillebror Terry bor...
Det är alltid dumt när de gör så.
Alltså det är så konstigt. Yeah.
De var rappare. Så de gillade hur bra man kunde rimma.
Rimma på grejer.
Ja.
Del är sån att de skrev verser.
Ja. De kanske hade den här, det var de som skrev den här låten om Marbo Lotta.
Kanske.
Ja.
De bodde med sin mamma till en början. Mamman hade grava alkoholproblem, så att när de var runt 8, eller när Gary var runt 8 och hans bror var runt 6, så fick de flytta och bo med deras pappa. Tyvärr så var pappan ingen så här varm och härlig pappa, utan han var ganska vidrig. Han trackade liksom båda barnen, och typ till exempel så här, så brukade han måla som något slags bullseye på barnens rumpor, typ som en så här jävlas med dem typ, när de skulle gå till skolan liksom.
Vänta, i förhoppning att andra skulle utsätta dem för saker.
Ja. Okay. Gary var sängvätare, så att, och för att typ så här, skämma ut honom eller pina honom, så hängde pappan ut så här, nedkissade lakan typ.
Det är sjukt hur vanligt alltså, där är bland typ seriemördare, att man bara inte alltså, att du gjorde det och sen så blev du skammad av dina föräldrar.
Exakt. Som att det inte var skamset nog att kissa
exakt
i sängen.
Exakt.
Och det blev inte lättare när han började i skolan, för han hade typ inga kompisar och han beskrivs liksom som en ensamvarg. Jag vet inte om det var självvalt eller det vet man inte. Eller jag vet inte det i alla fall. Han hoppade av skolan när han var 17 år och då anslöt han till militären. Ungefär ett år efter att han har gått med så börjar han klaga upp, eller liksom han börjar beklaga sig, han har ont i huvudet, han känner sig yr, och sen så genomgår han så här, läkarundersökningar, och han diagnostiseras med att han har alltså schizofreni, eller han har
ja.
Så det är ju tråkigt.
Det är det verkligen.
Ja. Så han får sån honorable discharge som det heter, och efter att han har lämnat militären så jobbar han med lite olika saker. Han är sjuksköterska och bland annat. Men så en dag 1971 så sitter Gary i bilen och så hör han en röst, och rösten tillhör Gud.
Ni vet hur det är.
Gud ger honom ett uppdrag. Han ska skaffa så många barn som han bara kan. Och han ska starta en kyrkare.
En kyrkare? En kyrka.
En kyrka heter det. Så att han ska starta en kyrka och skaffa sig så många följare som han kan. Liksom. Så att, sagt och gjort, 1971 startar Gary Heidnik kyrkan United Church of Ministers of God.
Ju längre namn.
Ja, nej, desto bättre är det. Ja. Så är det. Och han utser sig själv till biskop.
Soft. Jag visste inte att man kunde det.
Nej, inte heller. Nej. Men det kan man. I början så har kyrkan bara 5 följare. Och Gary har liksom en typ... han har inte så mycket pengar. Kyrkan har en kassa på $1,500. Men ganska snabbt... alltså han är en master manipulator, Gary. Han perfekt knyter till sig följare. Som jag antar betalar för att liksom... gå med i hans kyrka på något vis. För att han får mycket pengar. Och varje söndag så träffas de församlingen hemma hos Gary, där de lyssnar på hans egna tolkningar av Bibeln.
Fy fan, vilken bad time alltså. Det var inte kul.
Andra Mosebok, sida... eller...
ja, typ.
Vad det kan
ja
vara.
Ja, ja.
Och kyrkan har en annan skattesats. Alltså de betalar typ ingen skatt.
Just
så att han blir typ tät. Eller tätare i alla fall. Och han, jag läste någonstans. Källa oklar.
Ja.
Någonstans ja av mina källor. Att han köpte sig en Rolls Royce. Och investerade pengar. Alltså han köpte aktier i Playboy.
Gud har sagt till mig att jag måste stötta Playboy.
Det är så lätt att göra skitgrejer och skylla på djävulen eller Gud. Alltså för det är verkligen så här, om det är en högre makt så var det en högre makt som såg åt mig att göra det.
Om ni inte gillar den här kvällen,
då var det Gud.
Eller djävulen.
Nej men precis. Som jag sa så var han en master manipulator. Och han gillade att styra och kontrollera. Därför tänker jag att, alltså, det är väl enda anledningen till att man startar en egen kyrka. Förutom att man blir tillsagd av Gud. Vid två tillfällen så gör han två olika kvinnor gravida. Den första kvinnan som han gjorde gravid hette Gail Linkov. Och barnet blev omhändertaget typ direkt efter barnets födelse. Och den andra, för båda de här kvinnorna bor på typ ett stödboende för människor med kognitiv funktionsvariation. Så att han lurar väl typ
också det.
Liksom.
Yeah.
Så den första kvinnan då, Gail Linkov, hon föder ett barn som är Garys, och barnet omhändertas direkt. Liksom. Den andra kvinnan han gör gravid heter Anjanette Davidson, och hon bor då också på det här stödhemmet. Och direkt när det barnet föds så tas det också om hand. Och man önskar ju att någon i den här kvinnornas närhet kunde bara så här hålla Gary borta från dem, eftersom han uppenbarligen inte är en bra person. Men det kan de liksom inte, för att han är då ihop, han har en relation med den här Anjanette, och de blir liksom blir av med sitt barn, men de fortsätter att vara ihop. Och sen en dag så säger Gary så här, men du, ska vi inte ta med din syster Alberta som också bor på samma
han är liksom och stödboende. Letar folk på ett boende typ.
Ska vi inte ta med henne på typ en dagsutflykt liksom, göra någonting med henne. Så det gör de, och de signar ut henne för en dagstur. Men istället för att ta med henne på en aktivitet över dagen så tar de med henne hem till sig och håller henne fången i 10 dagar. Han kommer såklart, som tur är, inte undan med det här, utan han åker dit och blir dömd till vård i 3 år. Så att han, ja, och efter att han kommer ut så måste han liksom typ träffa en läkare, alltså vet, han får någon sån uppföljning. Så men 1983 så kom han ut, eller
då blir han liksom helt, då har han inte villkorlig dom.
Nej, precis. Så då kan han gå tillbaka till sina gamla vanor med att manipulera och vara allmänt vidrig. 1985 så gifte sig Gary med en kvinna vid namn Betty Ditso. Hon var från Filippinerna och de hade brevväxlat under en längre tid innan hon kom till USA, och de två gifte sig.
Gud vad brevväxlande kan kännas antingen väldigt mysigt eller väldigt vidrigt.
Verkligen.
Att det är liksom såhär, man bara, om det är den här killen, nej. Men annars har man bara, ah, du har skaffat pen pal.
Och man, jag minns när man hade sån pen pals i skolan, man blev så ihopar med en norsk klass blev vi. Så vi hade norska brevkompisar.
Men jag försökte alltid hålla igång sånt, men var så himla dålig på det att jag glömde bort norskan väldigt snabbt.
Och så skrev man så här: hej, hur mår du? Jag har varit i skolan idag. Att man hade så här ingenting att skriva.
Så utan det dåligt var så... content.
Verkligen. Deras äktenskap blev väldigt kortlivat. För Betty upptäckte ju snabbt att Gary var ett riktigt asshole. Hon lämnade honom bara ett år efter att de gift sig, för att han har då både våldtagit henne och misshandlat henne och typ så här tvingat henne att titta på när han har sex med andra kvinnor, och liksom han har bara varit så här, ja, vidrig verkligen.
Ja.
Så hon åker tillbaka till Filippinerna, men hon, som jag förstår det, är gravid med hans barn när hon åker. Så att då har han då 3 barn som han inte får träffa.
Ja.
Så att efter att han har blivit lämnad av Betty så börjar Gary liksom, nu är det, börjar det bli, nu, det bli, nu kommer det bli hemskt.
Ja.
Riktigt hemskt.
Och skulle man bara, alltså, om det här inte har varit hemskt.
Nej, precis. Som att det inte har varit nog så kommer det nu bli ännu värre.
Ja.
För under sista halvan av 1986 och första halvan av 1987 så kidnappade Gary 6 kvinnor som han höll fångna i ett hål i hans källare. Och det gjorde han då liksom för att han skulle kunna typ bygga sig ett här,
just, han ville liksom sprida sin säd. Man bara, du så kan börja med att typ jobba på din personlighet.
nej, inte Gary.
Jag har byggt ett hål.
Nej, det är så jävla... Det här är verkligen, jag säga...
Vi håller ihop.
Vi håller ihop tillsammans.
Ja. Och vi har en support dog.
Exakt. Om någon behöver tröst.
Vi har precis right nu here. Sålt din hund till alla andra här inne. Jag är ledsen, men...
Ni kan få ställa er här ute sen så alla tar en klapp.
Fan, det borde vi typ ha.
Ja, så mysigt. Alltså, fast då tänker jag tänker
alltså, om inte ska just vara din då, menar,
riktigt du effektivt så ska det vara en Sankt Bernards hund så att man kan gosa flera på samtidigt för att den är så stor.
Smart.
Bra. Okej, tillbaka till det här som är superhemskt. Yeah. Den första kvinnan som han lurade med sig hem och ner i sin källare var Josefina Rivera. Hon var då 25 år gammal och hon var sexarbetare. Och Gary hade sagt så här, men du får $20 om du följer med mig hem. Och hon brukade aldrig följa med män som hon träffade hem. Men den här kvällen så var hon bara, men okej, okay, fuck it. Det var liksom kallt antagligen, typ i november. Väl hemma hos Gary så har de först sex med varandra innan han tar stryptag på henne och tvingar ner henne i, alltså ett litet hål som han har grävt i sin källare.
Åh, fy fan.
Så inte bara nog med att det är nere i källaren, utan det är också nere i ett hål. Där så kedjar han fast henne runt hennes anklar och liksom stänger typ ett så här lock. Och hon hör, han har på så här hög radio hela tiden, så hon kan följa med i när, liksom,
när det blir dag,
när det blir dag och när det blir natt och så här. Så några dagar efter bara så får hon sällskap av den 24 år gamla Sandra Lindsay. Hon har en kognitiv funktionsvariation och har gått vilse på vägen hem från mataffären.
Åh, fan.
När hon stöter på Gary. Och väl hemma så får hon då hon blir också fastkedjad och ner i det här hålet tillsammans med Josefina. Och när han har dem då hemma där i källaren så våldtar han de kvinnorna. Några dagar innan jul 1986 så var den 19 år gamla mamman Lisa Thomas ute och gick. Det var kallt och jävligt, så här som det är i december. Och så stannar en bil och jag blir bara så här, men gud, ska du inte bara hoppa in, det är så kallt liksom. Så hon bara tackar liksom, tacksamt ja, tänker jag. Tyvärr så var det Gary som satt i bilen. Och när Lisa väl sitter i bilen så åker de iväg och han bjuder henne på lunch någonstans och säger så här, men ska du inte följa med hem på ett glas vin? Så hon bara, ja, okej, visst. Och det nästa som händer är att hon har en blackout och hon vaknar upp i Garys källare
med de andra kvinnorna.
Med de andra kvinnorna.
Men det är också något så läskigt med att han uppenbarligen är en sån person som så här, att hon ändå var så här, ja, jag kan följa med hem och ta ett glas vin. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Att det liksom är så här, det är ju det som är det läskiga med de där jävlarna.
Ja, det är otroligt läskigt.
Ja, det är filtret på sig liksom. Puh, okej.
Den 1 januari 1987 hittade Gary sitt fjärde offer. Det var Deborah Dudley. Och hon ställer till, alltså hon är inte helt fine med vad det är. Det är ju ingen av dem, men hon börjar liksom bråka med honom och ställer, du vet så här, skri, alltså hon,
jag tänker man reagerar annorlunda
inom stora så här för honom.
Ja, men man reagerar väl olika typ, att man får antingen sån liksom fight or fright.
Exakt.
Alltså liksom hela den
exakt. Ja. Så att för att hon ska lugna ner sig så är han så här bara, okej, okay, jag fixar en toalett till er. Jag fixar tamponger till er. Alltså det är så här,
snällt.
Ni får tvätta er. Ni kan väl få duscha. Alltså det, att han är lite så. För typ så här, håller dem lite tysta. Drygt två veckor senare igen så hittar han sitt femte offer. Och det är Jacqueline Askins. Och hon var bara 18 år gammal när hon blev tillfångatagen av Gary.
Så nu är de fem personer där nere?
Ja.
Ah, fy fan. Puh.
Precis. Och han blir ju inte glad när de försöker typ ropa på hjälp eller ta sig därifrån. Så att när de är olydiga generellt.
När de försöker typ rädda sig själva.
Så Sandra Lindsay har, hon som var fånge nummer två, försöker vid något tillfälle, om hon försöker fly eller om hon ställer till med någon scen, hon gör någonting som gör att han blir galen av ilska. Så han bestämmer sig så här, men det här, så här kan vi inte ha det. Jag måste liksom sätta en exempel. Du, så här kan de inte bete sig. Så han handfängslar fast henne så här med en arm upp i typ ett rör. Och så får hon stå i dagar. Medan han typ slår henne och bara, du måste lära dig typ.
Så han gör det typ för att visa de andra också liksom. Ja, jag fattar.
Och tyvärr så överlever hon inte det här. Så det blir Garys första, alltså mordoffer. Även den Deborah Dudley skulle han straffa, för att hon gjorde väl någonting också som han inte var nöjd med. Och då fyllde han typ så här ett hål med vatten som han la så här ström i.
Nej, men.
Och så fick hon liksom försöka klara sig bäst hon kunde i det. Panik. Vilket hon ju såklart inte överlevde. Så då Alltså det här är verkligen hemskt. Det finns en vändning.
Ja,
faktiskt.
Ja.
Men då är ju Gary helt plötsligt två kvinnor kort i sin källare.
Just det.
Så han behöver fylla på. Så Agnes Adams var en sexarbetare som Gary liksom haft kontakt med sedan tidigare. Och det kan jag väl säga att det, de andra kvinnorna förutom Sandra var alla sexarbetare.
Så det var så han kom i kontakt med.
Precis. Så han typ ber henne komma till hans hus och sen så, precis som han har gjort med dem tidigare, liksom, lurar. Alltså, han bjuder ju in, han är ju typ en vanlig person och sen så hamnar de där.
Ja.
Det kan de inte tänka sig.
Oh, det är så läskigt. Oh, gud.
Ja. Men Josefina Rivera som var där från första början, hon är lite så här, ja, hon har siktet inställt på så här, bara, jag ska fan komma härifrån. Mm. Och som kanske så här Stockholms, alltså vet man, hon känner, hon börjar följa honom, hon börjar skugga honom, hon typ inte gillar honom, men hon vill ändå plisa honom också för att hon blir straffad när hon inte gör det.
Just det.
Så hon bestämmer sig så här, och det som kanske verkar sjukt är också att han verkar så här bry sig om att vara omtyckt, att han bara säger, men jag vill ju bara att ni ska liksom lyda mig, kan ni sluta vara så olydiga typ.
Man bara, ja, om du inte hade låst fast oss i ett hål i din källare kanske vi hade gillat dig mer.
Han vill ju bara ha barn liksom, med de kvinnorna, är väl hans tanke så där. Men hon bestämmer sig i alla fall för att så här, men jag typ låtsas vara hans vän för att få lite positiv särbehandling.
Det tycker jag är så intressant, för att man inte har någon aning om hur man hade reagerat själv. Nej. Alltså om man hade varit sån som bara slogs och skrek när man hade gett upp, eller om man hade gjort den grejen. Exakt. Att man bara, nu ska vi låtsas.
Och det
att
känns så läskigt att tänka, ja, nej, att man ska liksom...
Vi kan inte ens tänka på det. Nej, nej, det går inte.
Och hon, så hon då börjar så här, ja men, var liksom hans vän typ där i källaren. För ju fler de blir också, så får ju alla inte plats i hålet. Så att några får ju vara uppe i källan. Så att det handlar liksom lite om så här, han väljer så här, men Karin, idag får du sova uppe här och Anna, du ska ner i hålet. Typ så. Men hon får då, hon liksom märker så här, ja men om jag liksom följer hans order,
yeah,
så får jag komma upp ur hålet. Jag typ slipper vara, alltså hon är alltid fastkedjad, men emellanåt får hon så här komma upp i hans hus, alltså inte ens vara i källaren. De typ lagar mat åt honom, de kollar typ på TV ihop och så här. Så de blir typ vänner. Och han, nu gjorde jag så där som jag skojade om
igår. Som jag sa igår att jag inte ville göra för att jag tycker det ser så äckligt
ut. Det är så äckligt. Jag var precis så äcklig. Men så, och han typ så här, men kanske att jag kan använda Josefina som, alltså så här, att hon kan hjälpa mig att hitta fler offer, och hon är bara så här, ja men det är klart jag kan göra det så här. Men hon känner ju mer och mer så här, ja men jag lär känna honom nu och han börjar lita på mig, så kanske så kan jag fly.
Yes.
Och kanske kan jag rädda de andra,
ja,
kvinnorna.
Ja.
Så en dag säger Gary så här, men jag vill hitta en ny kvinna.
Yeah.
Och då säger hon så här, ah, men jag kan liksom hänga med, jag hjälper dig, men jag skulle verkligen vilja träffa min familj. För jag ska ju bo här med dig och jag är helt fine med det liksom. Du är ju din. Men jag skulle typ vilja
säga hej då
till dem bara, så att de inte undrar så här. Och han bara, ah, nej men jag vet inte, är det en bra idé? Och
hon bara,
jag måste bara gå förbi, det går snabbt liksom, bara säga hej då. Och han bara, men jag kanske kan följa med, eller? Hon
bara, nej. Det här är min nya kille, biskopen.
Exakt, och precis hon bara, nej du kan inte det, de kommer ha alldeles för mycket frågor. Det är bättre att jag bara går själv. Så till slut så lyckas hon övertala honom om att så här, du kan lita på mig. Jag ska bara gå till för min familj.
Master manipulator.
Verkligen.
The manipulator becomes the manipulatee.
Exakt. Men så den 24 mars 1987 så sätter sig Josefina Rivera och Gary Heidnik i Garys bil. För de ska åka till Josefinas familj.
Det är så jävla sjukt att han går med.
Ja, ja, det är, men, ja.
Jag känner att livet kommer åter.
Det kommer
jag
åter.
Känner lite hopp igen.
Så han ska ju inte med. Så han, hon säger så här, men släpp mig på den här bensinstationen så går jag den sista biten till hem till min familj.
Yep.
Så han bara, jag väntar här och du har 15 minuter på dig. Sen ska du vara tillbaka. Hon bara, ja, inga problem. Så hon lämnar bensinstationen, vinkar, går lugnt därifrån. Och så när hon kommer runt hörnet så bara börjar hon kuta.
Yes.
Och så bara springer till en telefonkiosk.
Så hon bara, jag älskar den tanken att, hon bara, att man, det är hon så bara, jävla filmiskt. Liksom.
Och så bara,
ni vet hur det ser ut när någon springer.
Och att alltså, fan vad man, då springer man verkligen för sitt liv.
Ah.
Alltså, okej, okay. Så att hon ringer polisen. Och polisen kommer fort till där hon var.
Ja, skönt.
Jag älskar när polisen liksom agerar så som man vill att de ska göra.
Japp,
för hon är typ så, men alltså, det här har hänt. Ni kan inte vänta på någonting. Han står på bensinsmacken här borta. Ni måste gripa honom nu. Han får liksom inte komma hem igen. För då vet jag inte vad som händer med de här andra kvinnorna. Och polisen är, istället för att vara så här, nej men det här låter konstigt att du skulle, det här låter som en konstig historia. Mm. Typ
så som, ja, men typ så som man läser om i de här historierna alltid.
Exakt.
Ja, ja.
Men
och jag älskar
de
henne.
Lyssnar på henne. Så de bara bränner bort till bensinstationen. Går fram till Garys bil. Och you are under arrest, mister.
Mr. Arrested.
Så jävla bra.
Yay!
Det är så bra. Så de tar då in honom. Och han är bara så här: nej.
Nej men alltså tjejer älskar hon.
Nej men så, nej, så här säger han.
Att bo i dem alltså.
Nej så här säger han. Nej, de måste ha varit kvar från när jag köpte huset.
Master manipulator.
Ett hål i källaren. Nej.
Kul, alltså, det är alltså, kul när man bara, nej, förra hyresgästen lämnar de här.
Det var
sex kvinnorna,
konstigt. Jag har inte tänkt på det så mycket mer än att de, nej.
De verkar trivas.
Ja, exakt. De är där, det är helt fint.
Vilken helt störig person.
Han försöker också då såklart skylla på sitt mentala tillstånd, ja. Att han inte vet vad han har gjort. Hans åklagare trycker superhårt på det. Så han fattar inte vad konsekvenserna.
Hans advokat. Alltså hans jurist, ja. Åklagaren trycker inte på det.
Pinsamt.
Och din kille som är jurist.
Vi får prata om det här sen, ja. Oscar. Hans försvarsadvokat, yeah, försöker trycka jättemycket på så här,
han hade ingen aning
om vad det var han sysslade med. Han hade ingen aning om vad det kan få för konsekvenser av att hålla dem fastkedjade här nere utan mat och
mamma, just det, för att alla som har den här typen av problematik har hål i källan. Eller det jag menar, det liksom blir.
Nej men alltså det är och det vill vi vara tydliga med att så är det ju verkligen inte.
Nej, det är verkligen sant.
Han vill liksom bara, de gör allt. De säger allt för att undvika dödsstraffet.
Liksom polisen bara kommer dit. Alltså,
nej men den, alla kvinnor som är kvar i källan överlever ju och blir ju frisläppta. Jag missade den detaljen. Det får man ju säga, men ändå är
det
fantastiskt.
Alltså man vill typ veta hur den, eller det är ju typ en känsla som man aldrig kommer att förstå.
Nej, och jag tänker att de måste, alltså att man är så rädd att så fort någon öppnar dörren så blir man rädd och typ så här,
och sen så bara vi är rädd. Wow.
Den är stark.
Men är
stark. Han, det går inte att liksom skylla bort det här. Han döms i juli 1988 till döden. Hans familj försöker ändå så här, nej men vi försöker hjälpa honom att omvandla det här liksom
till livsstil.
Ja. Mm. Så att för att de kanske till och med vill att han ska komma ut tidigare än livstid. Jag vet inte riktigt.
Nej.
De i alla fall gör så här kampanjer och för att hjälpa honom och så. Det är
svår kampanj att driva.
Verkligen. Och den håller inte.
Nej.
För att dödsstraffet består. Och han försöker då också ta sitt liv. Han försöker begå självmord i fängelset. Allt för att undvika dödsstraffet. Man vet inte riktigt om hans kyrkmedlemmar visste om vad han sysslade med.
Drev han sekten liksom samtidigt?
Ja.
Nej.
Alltså som jag förstår det så var det precis så då. Och det som verkar ha hänt även efter att han har gripit sig, att de fortsätter att träffas. Alltså hans kyrka utan biskop Heidnik. Och, men som jag också förstår det, så är det en person som är medlem i kyrkan som heter Tony Brown, som även han då har en kognitiv funktionsvariation, mm, som har hjälpt honom typ att tortera kvinnor.
Så han har manipulerat honom att bli hans, ja, medhjälpare liksom.
Så, mm. Han var ju, kan man väl säga, också på doffer, absolut.
Ja.
Det kan också säga att 1991 så släpptes filmen När lammen tystnar. En av karaktärerna i den, nämligen Buffalo Bill, är tydligt inspirerad av Gary Heidnik. Jag vet inte om han någonsin fick se den filmen, vilket jag verkligen hoppas att han inte fick, för jag vill liksom inte ge honom den.
Nej, exakt, nu är du kändis.
Exakt.
Ja, ja, verkligen.
Det gör mig jätteirriterad att han bara liksom kanske vet att han är så här,
movie night at the prison.
Hemskt.
Jag har en film.
Den här
som jag kan föreslå.
När lammen tystnar, den är så jävla läskig.
Alltså jag tror att jag såg, det var en sån film som du vet kanske man fick se på en liksom
en sleepover.
Men ja, exakt, lite samtidigt som man typ så blev lurad och kollade på Exorcisten och sen man, kunde man inte säga typ så här, man bara jag
vågar absolut,
ja, jag var så jävla rädd. Alltså alla såna tillbringar, såna kvällar tillbringar jag liksom på toaletten, vilket också var så här, egentligen
du
pinsamt.
Du
var
lite kissnad igen.
Ja, nej, men det var egentligen pinsamt att vara länge på toan när man var ett barn liksom. Men då var man som, jag tar hellre det än mardrömmar för resten av mitt liv.
Helt rätt prioriterat.
Oh, gud.
Men till slut så dör han. Den 6 juli 1999 får han en dödlig injektion i fängelset.
Lethal injection.
Så det var lite kort om Gary Heidnik.
Vilket jävla
ärkeäckel.
Hörrni. Vilket jävla...
Det får man verkligen säga.
Fan. Men det är just den där, alltså just den där kidnappningsfallen när det är så bara... Ah, det är som panik. Och den jävla rädslan när man bara, nu kommer det fler. Och typ de, du vet, det man egentligen vill se är absolut inte en film om honom, utan typ relationen, ja, mellan kvinnorna.
Och det finns
typ
en dokumentär,
ah,
som heter Killer Profile, Gary Heidnik, House of Horrors. Eller det är väl någon sån serie som är, det här är säsong 1, episode 1. Och där,
där de
två av de överlevarna berättar. Och det är så jävla starkt så att det är,
men för det, det är så jävla...
Men de säger det, alltså när, de blir ju helt, när Debra och Sandra, när de dör, alltså de blir ju helt förkrossade. För det är ju liksom, de blir ju så nära...
Det är som familj liksom. Ja, men det är också, ja, men man undrar liksom om man typ, just det där när man... att man typ behöver planera sin liksom escape. Och då tänker jag att när det är en tjej då som typ så här approachar honom svin mycket, så lär man väl börja tycka, om man inte är införstått med vad,
nej,
hon
exakt
håller på med.
Så bara, vad gör du?
Ja. Bara, du är lite av ett as, va? För att nu är du ganska tajt med biskopen här.
Och hon blev ju så lite chef över kvinnorna.
Men
hon,
wow,
i alla fall, alltså, hon var ju en hjälte, får man ju säga.
Ja, men jag älskar tanken på när hon bara rundar hörnet, springer. Det är så jävla jävla fett.
Det är så,
och
nice,
jag är, det är verkligen en fruktansvärd historia det där. Och det är typ de, bara tanken på de kvinnorna, alltså det,
Nej, det är starkt.
Det är verkligen 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 vidrigt. Och varför är ni här och lyssnar på det här?
Gå hem.
Gå hem,
gå krama på söndagar.
Familj. Nej, verkligen. Gå inte till kyrkan, nej, på söndagar. Om någon säger att de är biskop och inte har en sån där hatt.
Men har biskoparna sån hatt?
Han hade säkert
det. Han hade en hatt i alla fall.
Eller en
sån liten fedora bara.
Just det.
Det var hans.
Han ser bara ut som att han har varit på semester på Mallis en gång.
Ja, men det var allt från oss ikväll.
Alltså. Ah, shit alltså. Trooper.
Hörni. Det här var helt otroligt.
Alltså...
Vilken hemstad, Karin!
Vilken hemstad jag är! Alla... Alla härifrån Partille! Nej, jag skojar bara. Jag skojar bara. Jag ser på er. Jag ser på er. Ni är inte från Partille.
Här har vi Partille. Ja. På landet,
du och jag. Ja, snälla. tack för att ni såg till att vi fick vara i Göteborg och fick vara och prata med er. Och gud vad himla himla goa ni är. Och tack för att ni lyssnar på oss varje vecka, säkert vissa av er förutom den killen där borta.
Klappan.
High applaud. Var inte det han som ville ta en bild med oss innan? Är han bara någon slags freak? Han bara, oh, jag vill gärna ha en bild med två tjejer.
Nej, nu är det
här, mamma. Han skulle visa upp för sin mamma att han hade skaffat två flickvänner. Och det var vi. Tack så jättemycket, hörni. Och ni är bästa. Puss och kram.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.